Och äntligen nytt avsnitt. Det är så himla kul att köra spela in nu när Petter och Jocke är borta.
Ja, men jag tänkte så här, kan inte vi bara göra allt det här som vi alltid har velat göra idag? Kan vi inte bara så här när det blir inspelningsdag liksom, vi käkar godis till frukost?
Ja, perfekt.
Jag
vill ha bilar, för det är från Gävle.
Mm. Ja, absolut. Jag kan gå med på det. Men sen vill jag vill också ha chips med dipp till lunch, kanske också till middag, men vi måste dricka cola hela dagen.
Ja, nej, men jag känner inte till någon annan dryck. Mat.
Men kan du typ köpa ballonger och sånt som vi kan hänga upp överallt här hemma?
Ja, jag tänker att du vet såna här vattenpistoler, vi fyller dem med cola och sen så
ja.
Istället för och så kan vi sitta och bara skjuta på varandra
ja.
Med cola. Och sen så har jag en kompis, Jennifer, som kommer förbi sen också.
Åh fan,
så,
vad kul!
Så vi upp hela natten. Så vi kommer upp hela natten och kollar på film. Och Petter och Jocke stängde inte dörren till sovrummet, så vi kan hoppa i sängen hela natten.
Åh fy fan, vad roligt!
F. Hej och välkomna till ännu en vecka och ännu en vecka med Crush som vanligt. Vi spelar alltid in varje vecka, helt superlogiskt. Petter och Joakim är fortfarande borta, Pontus Weinemo, och är väl någon form av programledare idag. Med mig, Therese Strömberg, som vanligt. Hej!
Hej, glad att inte vara programledare idag.
Ja, det är faktiskt en mardröm om jag ska vara ärlig. Men vi har också med oss en gäst som vi är väldigt, väldigt glada över att vilja vara med. Jennifer Falk, välkommen hit!
Tack så mycket.
Det är ju otroligt stort för oss att Sveriges bästa fotbollsspelare, typ. Får man ändå säga. Ja. En av de absolut bästa i alla fall. Det är det ju.
Ja, säger ni det så.
Ja, vi har ju såklart alltid rätt.
Exakt.
Men det är intressant. Det är väldigt sällan vi har aktiva fotbollsspelare med. Eller förrätta fotbollsspelare heller för den delen. Men jag vet att för många, många år sedan så träffades Sebastian Mattsson Peter Schmeichel. Eller Schmeichel. Och var med och ställde typ tre frågor. Nej, det var inte stort. Det var typ tre frågor som han svarade. Och det tror jag är senaste gången som det var en människa med fotbollsbakgrund som var med i den här podden. Vi hade ju med Bojan Djordjic en gång, men det avsnittet spelades inte in. Så målvakts... Vi håller på den banan att alla avsnitt där målvakter är med, de sparar vi.
Ja, det låter bra.
Men inte vad heter det, fotbollsspelare och målvakt, utan ju också, måste vi ändå säga, nyligen klar för EM.
Ja,
det uppskjutna EM:et och nybliven svensk mästare.
Ja, nu stämmer det med.
Det här är otroligt.
Det är väl så. Också överlägset bäst på plan mot Manchester City i veckan. Måste du ju få, hur var det?
Det var en tuff match, men det var häftigt att spela mot ett så bra lag.
Men det där är jag lite... Vi skulle kunna ta det på en gång, för det hade jag ändå tänkt att jag ville fråga dig i det här avsnittet. För att det känns ju som att det var ganska länge sedan nu som Sverige var the place to be rent fotbollsmässigt. Och så pratar man ju mycket om liksom, de engelska lagens satsning och så här. Hur bra var de? Alltså man kan ju se att det sker en utveckling och en förändring. Men hur bra är de? Hur bra är Super League, tycker du?
Jag tyckte att de var bra. Men jag hade förväntat mig mycket mer, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det är klart att det är ett jättebra lag. Men jag kände ändå att vi var liksom med i matchen. Och jag tror fortfarande på att vi skulle kunna vända på det och... Förväntningen som jag hade innan matchen var att de skulle vara bättre än vad de var. Men sen så är det ju fortfarande ett väldigt bra lag.
Du är ju Manchester United-supporter.
Mm.
Är det en extra spår? Alltså, det är klart att du är ju professionell, så för dig kanske en jättespår i varje match. Men är det en extra spår ändå för att möta Manchester City?
Alltså innan matchen var det mycket. Mm. Men under matchen så tänkte jag faktiskt inte jättemycket på det. Utan det var mer... innan matchen som du blev en spår.
Hade du liksom en bilder på deras spelare på väggen hemma som du kastade pil på?
Ja, det hade jag. I omklädningsrummet också.
Ja, otroligt. Och så måste du åka tillbaka till Manchester nästa vecka, stackare. Var i Manchester, blä. Men och spela. Ändå kul att få åka till England trots att situationen i världen ser ut som den gör.
Ja, precis. Jag har faktiskt aldrig varit i Manchester. Så jag skrev till en av killarna som jobbar i klubben och bad honom boka ett hotell nära Old Trafford, så vi får se vad det blir.
Oj, ja men stort. Det är ju... Jag ska inte vara så elak mot Manchester. Jag tycker att det är en supertrevlig stad. Men,
Jag har hört dig säga det liksom... förut. Att du gillar Manchester United.
Ja, men du är ju som sagt Manchester United-supporter. Och vi kommer komma in på det sen. Vi ska prata lite mer om Manchester United i det avsnittet. Vi ska beröra lite andra saker också. Men först tänkte vi att vi ska lära känna dig lite grann som supporter. Så jag har Therese tagit fram varsina frågor. Det blir lite så här snabba fråga-svar. Så får skjuta från höften lite grann.
Mm-hmm.
Okay. Therese, vill du börja?
Mm. Jag vill bara säga till en början att mina frågor handlar ju inte... De handlar om fotboll och om Premier League, men det är inte jätte United-centrerat. Så att, vi får se vart det här hamnar.
Okay.
Den första, det här måste jag liksom veta för att veta om vi kommer att hålla sams en hel podd eller inte. Och om vi överhuvudtaget kan fortsätta det här avsnittet. Mm. Fotboll med eller utan VAR?
Utan.
Yay!
Mycket bra.
Ja,
det satt den. är vi det svenska medium som har tagit allra störst avstånd mot VAR?
Ja, det kan mycket väl vara så.
Ja. De flesta brukar vara hålla sig lite halvrestriktiva och inte vara så partiska. Vi har ju tagit fullständigt parti här och verkligen...
Bort med
det
skiten.
Så, det är så journalistik fungerar. Okej. Okay. Van Persie eller Van Nistelrooy?
Van Persie. För att Oj. Jag inte har sett Van Nistelrooy spela så mycket. Men jag såg allt med Van Persie, så därför blir det han.
Bra svar.
Rimligt.
Okej, det finns ju två stycken personer i Premier League, två stycken tränare som det känns som att det alltid pratas om. Otroligt älskvärda enligt vissa, otroligt icke-älskvärda enligt andra, läs mig. Klopp eller Guardiola?
Guardiola.
Oj.
Håller med.
Skönt.
Jag älskar ingen av dem, men håller med.
Ni är ju galna.
Nej, vi måste ju välja.
Vad gör jag här? Delete. Okej. Van der Sar, Van Dean Henderson eller Van de Gea? Alla fick en. Efter Van Persie, Van Nistelrooy.
Jag säger Van der Sar.
Jag ville mest veta Van Dean Henderson eller Van de Gea egentligen. Men jag stängde in Van der Sar för att det var kul.
Måste jag välja eller? Fan.
Ja.
Då, just nu så säger jag Van Dean Henderson då.
Ja, okay.
Fan vad sjukt att jag hade samma fråga. Jag hade inte, jag hade inte formulerat den lika fyndigt som Pontus i och med att jag är den tråkigaste i våran podd. Men då tar jag helt enkelt nästa. Premier Leagues bästa målvakt.
Ja, jag tycker ju att Alisson är väldigt bra. Men det känns jobbigt att säga det när Pontus är.
Det är han bra. Det är himla bra.
Han är bra.
Ja, gud. Vad glad man blir. James Ward-Prowse eller David Beckham?
Oj. Jag tänkte ju ta in Ward-Prowse i mitt lag nu, så jag får ju säga honom då.
Ja.
Han är ju stekig.
Då har jag min sista då. Det här är ingen antingen eller fråga, och det kanske är så att du kan få utveckla ditt svar lite mer. Men jag är faktiskt väldigt nyfiken på den här, just eftersom att vi hade frågor om målvakter också. Får målvakter generellt för lite cred i fotbollen?
Ja, garanterat. Tycker jag. Som målvakt. Men det är ofta, det känns ofta som att man gör saker kanske som inte syns. Alltså saker som kunde blivit farliga situationer om inte målvakten hade agerat som den gjorde. Som kanske bara målvakter tittar på. Plus att det är en väldigt svår position. Så det tycker jag.
Ja, men jag tänker ofta så här, man pratar ju ofta om målvakter, eller så här, det dyker upp ibland att man pratar om en målvakt så här, ja, men han eller hon är bra på att styra sin backlinje, och att målvakten har ett väldigt bra samspel med försvararna och sådana saker. Men det är också så här, det är ju ganska svårt att ta på, ja, vad, exakt så här, som betraktare av fotboll, så är det ju väldigt svårt att ta på exakt vad som, det är sådana grejer som man kanske märker mest om man är på plats och liksom hör och ser en målvakt under en hel match. Man ser ju målvakterna ändå relativt lite liksom under match, just hur de jobbar när bollen inte är precis i närheten av dem, om man säger så. Så att jag tror att det är ganska svårt att så här, ja, men jag tror, jag vet inte, jag har bara, det var därför jag ville fråga, för jag har haft en känsla av precis det som du säger, att målvakter ofta är mycket mer involverade än vad man kanske märker och tror. Och sen så bedöms målvakter därför nästan bara på så här, hur bra de är på att göra svåra räddningar, typ. Det känns som att det är en ganska, att det är en position som man hade kunnat analysera mycket, mycket mer än vad man gör. Det känns som att nästan alla andra positioner analyseras på ett helt annat sätt, mer frekvent, om man säger.
Nej, men jag håller med dig. Men ett exempel är väl att på, när jag började stå i mål, när vi hade bollen, så tittade jag ju alltid på, ja, men hur det gick för dem som hade bollen. Om vi skulle göra mål eller hur det gick så. Men sen får man ju lära sig att jag måste ju hålla koll på vart alla andra är för att snacka med backlinjen, så att vi har koll på dem. Ja, och det är mycket som du säger, samspel med hela laget, men framförallt backlinjen som gör jättestor skillnad i målvaktsspelet. Sen man gör mer än vad som syns. Tycker jag verkligen. Så det tycker jag var en bra fråga.
Men du lyfter fram Alisson som bästa målvakten i ligan. Vad är det han gör som är så speciellt? Alltså, han är ju inte den mest spektakulära liksom. Ja, men när De Gea var som bäst så gjorde han ju 15 med linjeräddningar liksom, per match typ. Vad är det Alisson gör som är så?
Nej, men jag tycker att Alisson är en bra målvakt för att han är så lugn i sitt spel, och han värderar varje situation utifrån från vad den är och gör liksom ingenting förhastat. Och sen är han väldigt positionssäker och kommer ofta ut och gör sig stor och har väldigt bra liksom rörelsemönster, tycker jag.
Mm. Jag har ju två frågor till. Och så du hade ingen med, Therese?
Nej, mina är slut.
Mm. Då, Sportexpressen eller Sportbladet?
Sportexpressen.
Man hör hur liksom det är så motvilligt att bara Sportexpressen. Kira. Men vi tar det.
Ja, ja, absolut. Gud ja.
Det var genuint.
Och så den sista då. Det är den viktigaste frågan, tycker jag personligen. Och nu det här är en hårt granskande kritisk journalistfråga. Så här det känns för alla när David Bas kommer hem och granskar den. Noah Bachner och Petter Landén eller Therese Strömberg och Pontus Weinemo?
Ja, men det var ju den lättaste frågan. Det är ju Pontus för och Therese såklart.
Ja, och Therese har ju upptäckt här att du förmodligen hatar oss.
Jaha, hur kommer det sig?
För att du följde Petter och Noah på Twitter, men inte mig och Therese.
Ja, men de följer ju mig. Nej, jag vet inte om det är sant. Jag var bara tvungen att ha något att säga. Men det var bara en ren otur. Och sen så tror jag att jag följer ju Kick and Rush. Och så tänkte jag, det är säkert Pontus som skriver där. Och så tänkte jag, ja.
Oj, vilken bra spaning, för det är det faktiskt.
Ja.
Eller när det väl görs så tror jag att jag kanske är den enda som har inlogget.
Ja, jag är då inte betrodd med något jävla inlogg i alla fall.
Absolut inte.
Nej.
Det är som att ge, jag vet inte, det är som att ge ett barn nyckeln till en godisbutik, och det tänker jag ju såklart inte göra. Det vore oansvarigt.
Hade det blivit så här FF på crack om du hade gett mig inlogget till det där kontot?
Ja. Ja. Men det var ändå, du svarade ändå bra. Du klarade den svåra och hårda frågan.
Mm.
Det känns som att ja, välkommen. Välkommen in till den föräldrafria varianten av Kick and Rush. FF. nu känner vi Jennifer ännu bättre. Och nu är vi ju, man skulle kunna påstå att vi är bästisar utan att ljuga.
Verkligen.
Så det gör jag. Mm. Och med tanke på att vi har Jennifer här så känns det som att om när jag och Therese, när vi pratar om Manchester United så gör vi det ju med vissa ögon. Framförallt jag gör det ju med hat och mod. Therese har väl någon form av, du är lite halvt bryr dig inte överhuvudtaget om hur det går för dem. Men Jennifer, du är ändå stor United-supporter.
Ja, det stämmer ju tyvärr. Och,
ja, hur ska, bör Ole få sparken eller inte?
Alltså, till en början så tyckte jag inte det. Tyckte att han skulle få liksom mer tid och få chansen. Men nu känner jag att de är så fruktansvärt ojämna. Och det, jag ser liksom ingen utveckling. Så jag känner att det kanske är dags för något nytt nu.
Ja, men och det är ju, ja, det är liksom inte bara det att, eller så här, den här tiden som det pratas om, som folk fortfarande pratar om att Ole behöver, jag köper inte det. Alltså han har fått tid på sig. Alltså jag blir ju så här, vi kommer komma in på det Pontus, vi har ju hittat en otroligt rolig Twitter-tråd också om just Ole och United, men det är så här, det finns liksom, jag känner liksom, och som sagt, då bryr jag mig inte ens om hur det går för Manchester United. Men jag känner liksom att det finns inte mer tid att ge. Det får liksom vara slut på tid nu, för att ingenting händer. Det går fortfarande inte att se exakt vad han ska göra med den tiden man vill att han ska få. Så att det måste liksom ta stopp nu.
Hur skulle det vara känslomässigt, Jennifer, om han fick sparken? Är det så här lite, skulle det bara kännas vemodigt, eller skulle man ändå bli lite så här, fan, äntligen?
Nej, alltså för min del, jag vet ju att han är liksom en klubblegendar och så, men jag har liksom inte, jag såg aldrig det. Jag var liksom inte, jag kollade inte då, jag var liten och liksom missade hela den grejen. Jag visste inte vem han var innan han blev tränare. Så för min del så skulle jag nog inte känna något sånt faktiskt.
Däremot så är man ju, om jag bara får lägga in en grej där, däremot så är man ju sån som supporter, eller man kan vara sån. Jag vet att jag har varit sån med Milan som ju också har, fram till nu. Sen får vi se om det är ett undantag att Milan är så bra just nu eller om han faktiskt blir bra på sikt igen efter den här säsongen också. Men det som är grejen när man byter tränare hela tiden, det är ju det här att man är ju glad när en tränare som alldeles uppenbart inte funkar får sparken för att man behöver någonting annat. Samtidigt så är man ju också livrädd. Kan du också känna så, Jennifer, att man är så här, okej, men vad ska komma in istället och hur ska det bli? Eller ska det också vara en tränare som är en säsong eller en och en halv och sen får dra han också?
Ja, men det är det som är liksom det stora problemet som jag känner. Det har varit Moise och Mourinho och Ole, och det är liksom, känns inte som att de har hittat rätt, och det är därför jag tyckte att han kan få tid, för att jag liksom, jag vet liksom inte vem som ska komma in och göra jobbet annars. Men om de hittar någon riktigt, alltså någon bra, jag har tyckt länge att de ska ta in Pochettino. Om de liksom har någon bra på G eller någon som, någon bra tränare helt enkelt, så tror jag att det hade varit bra och jag hade blivit glad av ett byte då.
Ja, men det känns ju som att det finns en hel del alternativ. Alltså, det snackas ju en del om Tuchel som ändå tog PSG till en CL-final. Även Allegri som väl har vunnit så här 800 miljoner Serie A-titlar.
Men det är det sjukaste, jag måste bara säga det är det sjukaste. Att Max Allegri fortfarande vandrar runt på jorden utan ett jobb. Alltså det är så här, varför plockar ingen av de här usla Premier League-klubbarna honom? Det förstår inte jag.
Ja, nej, men precis, det finns ju liksom alternativ där ute. Men å andra sidan så finns det ju, som Therese, du var inne på den Twitter-tråden vi såg, som ja, det, jag tycker det är kul, men där var det ju en Manchester United-journalist som räknade upp lite olika, ja, men, lite statistik kring Ole. Och han ligger på en vinstprocent på 57%, vilket är bättre än Van Gaal, det är bättre än Moise. Det är något sämre än Mourinho, men att han ligger på typ 64% vinstprocent sedan under 2020. Samtidigt som Jürgen Klopp Totalt liksom under förra säsongen låg på 57% och har ett snitt på typ 53% i Liverpool. Det är ju såklart jättemissvisande, som att Liverpool vann en titel eller en Premier League-titel och inte en Champions League-titel och så vidare. Och där är ju inte riktigt Ole än. Men det finns ju ändå saker som talar för, alltså han har ju liksom gjort saker som ändå är, det finns vissa saker som talar för att han ska vara kvar.
Ja, men jag tror att det handlar mycket om spelarnas kvalitet. Alltså det finns ju många bra spelare och det liksom, då vinner man ju matcher om man har många bra spelare. Det jag tycker är liksom problemet, till skillnad från Liverpool, att det känns inte som att det går i någon riktning. Alltså Liverpool blev ju hela tiden bättre och bättre. Och nu känns det som att det är upp och ner och fram och tillbaka hela tiden. Och det finns liksom ingen styrning på grejerna.
Det som ska sägas också i den där jämförelsen när han håller på att jämföra, det var som jag skrev till dig, Pontus, när vi pratade om den där Twitter-tråden innan, att så här, han jämförs ju också med tre av de absolut sämsta tränarna out there. Nu vet jag att Mourinho gör det jättebra just nu med Tottenham och bla bla bla, men jag kommer aldrig gilla Mourinho för det. Men alltså framförallt kanske Moise och Van Gaal då, liksom, att det är liksom så här, vad är det han jämförs med då, om man jämförs med de tidigare United-tränarna de senaste åren? Det är ju liksom inte så här. Alltså det är ju, jag tycker inte att det är någon måttstock på något sätt att det eventuellt vara några procent bättre än dem.
Nej, det är inte.
Nej, det är klart att
kul att vara bästa av de sämsta liksom.
Ja, nej, och det är ju, än så länge har jag inte vunnit någonting. Så det är ju svårt att, det spelar ingen roll om man vinner 100% av alla ligacupmatcher fram till semifinal. Det är inte någonting man kan dra. Det är inget argument liksom egentligen. Men det finns ju fortfarande många, framförallt United-supportrar, som ändå vill ha kvar honom. Vilket för mig är helt sinnessjukt. Men som Liverpool-supporter så önskar jag att han får vara kvar så länge som möjligt. Och att någonstans få ett livstidskontrakt. Det vore väl kanske det bästa för alla parter, tycker jag.
Ja, det förstår jag att du känner.
En annan då, Manchester United profil som det pratas om, vars vara eller icke vara i klubben, Paul Pogba. Där, jag vet ju, Therese, du har ju så otroligt starka känslor kring Paul, labil Pogba. Det tror jag är känt för alla i hela världen, säkert han själv också. Men vad känner du, Jennifer? Det är ju ändå en spelare som blandar och ger ganska mycket.
Ja, men han känns ju just nu som att han är liksom, och United är lite samma, att det är liksom, det är för ojämnt. Alltså det är en jättebra spelare och jag hade önskat att han kunde liksom hitta formen och prestera jämnt och vara skadefri och så, men nu känns det som att det är så mycket annat som tar hans fokus. Jag är lite osäker på hur jag känner, men jag har haft så höga förhoppningar och förväntningar på honom, så jag vill ju tro och hoppas att det kan bli bra. Kanske om du kommer in en ny tränare då. Men ja, jag tycker det är svårt att säga.
Kan han vara kvar som det är nu med, alltså Raiola går ut och säger att ja, men han kommer inte kunna vara kvar, han vill bort. Alltså med Ole som tränare, kan han överhuvudtaget vara kvar i klubben?
Ja, alltså jag tror det handlar helt om relationen, alltså mellan dem. Och sen vad som skrivs i media kanske inte liksom påverkar deras relation, det vet man ju inte. Men ja.
Jag gillar också att den här Twitter-killen, som jag vet inte ens om vi har nämnt vem det var som hade twittrat det här, men i den tråden i alla fall så nämndes det ju också att så här, ja, Ole Gunnar Solskjær, han har gjort allt det här samtidigt som han hanterar Raiolas utspel och så här. Man bara, okej, alltså det kom för typ så här 3 dagar sedan. Och Pogba har velat bort typ sedan han kom till United, känns det som. Så att det är ju ingen så här att det är, och någonstans så ingår det väl också i en fotbollstränares jobb, tänker jag, så alltså särskilt på den nivån där man har spelare som, så som det ser ut idag, har agenter som jobbar på ett väldigt speciellt sätt och som absolut jobbar för sig själv och sina spelare och inte för någon klubb. Alltså Raiola är ju något av, alltså han har väl svart bälte i medieutspel och att göra sina spelare väldigt icke-omtyckta i olika läger. Men det är ju inte bara han i agentvärlden som jobbar så här, utan agenter är ju så här. Alltså det är ju inget så här, det är ju inte som att Ole Gunnar Solskjær är den enda personen i hela världen som måste hantera en jobbig agent. Alltså det måste väl alla fotbollstränare göra. Så att jag känner också att så här, det är ju så otroligt dåligt också mått på hur duktig Solskjær är. Sen tror jag att, alltså så här, att Raiola går ut och säger som han gör, det gör ju inte han utan att det är förankrat i Pogbas egen vilja. Sen kanske Raiola liksom basunerar ut saker i intervjuer på ett sätt som en spelare själv förmodligen aldrig skulle göra på det sättet i det läget, när man vet att den här intervjun kan också släppas så dagen innan en jätteviktig Champions League-match till exempel. Så att jag tror att det ligger väldigt mycket i att Pogba vill bort. Alltså det har det ju gjort väldigt länge. Det råder väl liksom inga tvivel om att han inte trivs och att det inte har blivit bra. Jag gillade ju när han gick till United i och med att han var i Juventus innan och var typ, alltså på riktigt, en av världens bästa mittfältare. Jag tror jag sagt det 100 miljoner gånger, men han var ju verkligen det. Och jag kunde ju inte riktigt älska honom som Juventus-spelare. Så jag var ju så jävla glad när han gick till United. Och nu är jag bara så jävla förbannad på att United har fuckat hans karriär totalt. Alltså jag tycker han måste flytta nu. Alltså inte bara för att... jag tycker också att det hade varit jättekul om han hade kunnat prestera i United. Och att han hade kunnat varit bra och varit den spelaren som han i alla fall har haft potential att vara. Men jag tror inte att det kommer gå. Jag tror att han behöver flytta någon annanstans. Och det känns som att jag har sagt i typ 7 fönster i rad. Kanske var typ 7 fönster sedan han kom, jag har ingen aning. Men det känns som att man har sagt det så jävla många gånger. Men nu känns det som att för hans egen skull också. För att han ska kunna... Nu, alltså ni märker ju, jag håller monolog om Pogba i 100 år. Men alltså det känns som att för hans egen skull, han behöver gå någon annanstans. Frågan är bara vilka som ska köpa honom, för han kommer inte vara gratis. Och som Jennifer är inne på, han har ju inte presterat frekvent på ganska länge.
Nej, är det något, skulle det vara ett, hur stort tapp skulle det vara för United att tappa honom liksom? Är ett tapp överhuvudtaget i en rent, eller funkar, räcker det med Fred och McTominay och Matic liksom bakom Bruno?
Alltså med tanke på att han är så ojämn, så känns det som att, alltså så som han presterar just nu eller har gjort det senaste tiden, så tycker jag inte att det skulle vara ett så stort tapp. Men det är ju det att man vet hur bra han var i Juventus och man ser ju potentialen som skulle kunna finnas där. Det är med liksom idén om hur bra det skulle kunna bli som blir tappet, inte liksom hur han har presterat på planen. Men sen, alltså vill han inte vara kvar så kommer han inte prestera heller. Så då är det lika bra att han går någon annanstans.
Skulle United behöva köpa in någon ny för att ersätta honom, eller tror att det finns kvalitet i truppen som där?
Jag tror att de skulle behöva köpa in flera nya spelare, men det har ju liksom inte funkat innan heller. Alltså det är så här, de köper Falcao och Di Maria och det ska vara liksom stjärnor och det blir ju aldrig bra. Det känns som att det måste komma... Alltså jag tror bara att de behöver liksom en tydlig plan egentligen och så en ny tränare och liksom bygga någonting från grunden och spela ihop laget. För just nu så känns det som att alla spelar var och en för sig och de vinner ibland för att de är så duktiga fotbollsspelare. De behöver liksom bli ett lag igen, tycker jag.
Om du fick välja en spelare som skulle... Om du själv fick handplocka en spelare till United, vem hade du tagit?
Oj... Jag hade velat ta in en mittback. Van Dijk. Nej, tänk att jag sa det. Usch.
Också superrimligt ändå.
Ja, verkligen.
Det är ju, ja. Mm. Det är ju ingen, jag tror inte att det är någon som kommer blamea dig och tänka såhär, nej fan, han hade inte platsat.
Nej.
Men jag har en fråga, alltså jag vet inte om jag ställde den här till Malin förra veckan när vi pratade om Arsenal, eller om jag bara tänkte på att göra det och sen glömde bort det. Så kan det mycket väl ha varit, i och med att vi aldrig planerar någonting som händer i den här podden, utan allting bara sker. Men var tror du att det är rimligt att tänka sig, alltså om du bara utgår från idag och så som den här säsongen har sett ut hittills, vart tror du att det är rimligt att United kan sikta in sig på att hamna i tabellen i slutet av den här säsongen?
Om de presterar okej, eller bra liksom. Om de presterar bra, 4 typ. Om de presterar dåligt, 7. Alltså jag tänker typ mellan 4 och 7. Över 4 känns liksom som ett superbra jobb.
Med Pochettino, hur skulle du kunna bli då?
Nej, men då vinner
du. Och den här truppen.
Nej, jag vet faktiskt inte. Han kanske behöver lite tid han också. Men just i år känns det som att de får nog satsa på en Champions League-plats och ha det som målet.
Ja, det är perfekt. Då kan de åka ut mot Red Bull Leipzig även nästa säsong.
Ja, det är ju jättebra. Kan de vinna Europa League igen? Kul.
Ja, vinna och vinna, det brukar inte oroliga. Men lycka till.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep, det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svepunetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, och då tänkte vi köra ett pling här. Pling! Visst gör man så? Det är alltid Petter som gör det här, så jag vet liksom inte hur man ska göra. Jag tror att det är att man får be om att få ett pling. Och så kan jag få ett pling? Ja, så ja. Så ska en slipsten dras. Men, de flesta har väl säkert noterat PSG Istanbul Baksehirspor i tisdag som blev inställd på grund av en vidrig utspel från fjärdomaren.
Vänta, får jag bara stoppa dig? Vad kallade du laget, sa du?
Istanbul Baksehirspor.
Başakşehir.
Ja, men jag kan... Förlåt för att jag inte är Petter och kan uttal.
Förlåt, det här är ett superallvarligt ämne. Jag tyckte bara att det var gulligt, tyckte jag. Pontus, fortsätt gärna.
Tack. Ja, nej, men det var ju såklart, det var ju supervidrigt och det har ni såklart koll på. Men lite i skymundan av Dembabas fantastiska initiativ att verkligen läxa upp fjärdomen om hur man pratar med människor. Många tycker att det inte ska behövas 2020, men vid sidan av det så inträffade ju, det spelades en fotbollsmatch på The Den i London, Millwalls hemarena, mellan QPR och Millwall. Och Millwall då, som när fansen fick komma tillbaka, så valde fansen att bua åt spelarna när de tog ett knä för Black Lives Matter-rörelsen. Och QPR-spelaren Elias Chair, som gjorde 1-0 till QPR i den 53:e minuten, matchen slutade 1-1, men sprang då fram till Millwall-fansen och ställde sig på knä och sträckte en hand i luften för att markera att rasism är inte okej. Och det har Millwall också gått ut och tagit avstånd från de här fansen som gjorde det där. Men det var också en otroligt stark scen faktiskt, tycker jag, när Elias Chair gör det. Och väldigt viktigt att det uppmärksammas och att spelare, tränare tar liksom ta bladet från munnen och verkligen säger ifrån. Tyckte jag var en trevlig sak med den här veckan.
Ja, men precis. Det här har ju vi pratat om innan också. Det var väl 2 månader sedan kanske eller någonting, när vi pratade just om det här att ta ett knä inför matcherna. Att det är ju superbra och att vi tycker såklart att det är supersnyggt att man har fortsatt med det och allting. Men att så här, vi pratar ju också om det, att det krävs ju mer för att faktiskt göra skillnad. Det här är ju en bra sak för att fortsätta uppmärksamma det och fortsätta liksom få det att ligga väldigt långt fram i människors tänkande också när man kollar på fotboll. Men det behövs göra mer i vardagen och så här. Och jag tycker att båda de här två grejerna, både det som händer mellan PSG och Istanbul och det som händer i den matchen, är ju definitivt exempel på när man också står upp för vad det innebär också att ta ett knä i början på matcherna. Så att man verkligen står upp för de värderingarna på ett sätt som också ger väldigt mycket eko. Så att otroligt snyggt.
Ja, jag håller med båda två.
Ja, förlåt.
Nej, ja. Det var bara det.
Så jävla otajmat, Pontus. Pling!
Det här var ju väldigt seriösa ämnen i alla fall som vi hade den nyheten. Vi har en mindre, ändå en väldigt seriös nyhet här, men med mer tabloidvinkel. Therese, kan inte du berätta vad det är för nyhet vi har?
Jo, det kan jag så gärna göra, för den här brinner jag för. Madeleine Wright finns en fotbollsspelare som heter, som spelar i Charlton. Och hon är en struligen, ska ni veta. Hon har precis blivit... vad säger man? Avskedad. Hon har tvingats lämna klubben för att det kom ut en video på henne på sociala medier där hon kör sin bil, en Range Rover, samtidigt som hon halsar en champagneflaska. Jennifer, är det här någonting som är vanligt i fotbollsspelarmiljö, skulle du säga?
Det är inget som jag har varit med om tidigare. Men är hon medveten, inte för att det spelar någon roll egentligen, men är hon medveten om att hon blir filmad eller filmar hon själv? Eller vad är det som händer på videon?
Jag ska se om det är hennes, som sagt, vi planerar ju ingenting och förbereder oss inte någonting. Jag funderar på om det är hennes eller inte Instagram. Det verkar inte vara på hennes sociala medier som den här spridits, men det hade tydligen också tidigare under veckan spridits bilder på när hon är på en fest där det tas lustgas bland annat. Hon ska inte ha gjort det enligt den artikeln då, utan det är vänner till henne som ska ha gjort det. Men hon har också strulat till det tidigare. Förra säsongen spelade hon i Millwall. Och då läckte det också ut en film som fick klubben att så att säga reagera. Då filmade hon alltså sig från baksätet i sin bil när hennes hund styrde bilen med ratten.
Det finns det känns ju väldigt, väldigt...
Nej, jag skulle bara säga att det känns ju lite som kanske damfotbollens Balotelli, låter det som.
Ja, men det finns ju någonting väldigt fint med den här typen av spelare, tycker jag.
Jag älskar henne gränslöst.
Något mer coolt har jag skrivit här på den här punkten. Men det har vi faktiskt. Det skrev jag ju för att vi inte hade kommit på någonting då, men det har vi såklart gjort. Therese, du vill prata lite grann om Pierre-Emerick Aubameyang.
Ja, han har fått böter. 85 000 kronor. Drabbar ju ingen fattig om vi säger så. Men det är ändå lite spännande.
Fick han en böter på 85 000 kronor?
Vad sa du?
Fick han en böter på 85 000 kronor?
Ja.
Det är typ vad han tjänar i sekunder.
Ja, det här är i alla fall enligt en artikel på sportexpressen.se, Jennifer Falks favorit sportsajt i hela världen och också en helt okej tidning skulle jag säga. Så här, i november kanske ni minns att han var iväg på landslagssamling med Gabon. Och de skulle spela en kvalmatch mot Gambia, en kvalmatch till afrikanska mästerskapen. De blev ju fast på flygplatsen i Gambia och tvingades sova på flygplatsen helt enkelt, alltså på golvet och så här. Och han la ju ut bilder på det här på sin Instagram, på sin Instastory och skrev typ saker som att det känns som att de är tagna som gisslan och sådana saker. Bland annat då så skrev han bra jobbat CAF som är afrikanska fotbollförbundet. Det här är som om vi vore tillbaka på 90-talet. Och sen så har han också taggat in förbundet i en bild och lagt till den här fuck you finger emojin. Jag vet att det heter långfinger, men det är roligare att säga fuck you finger. Det är det enda det fingret används till ändå. Och det här ska tydligen då...
Otroligt bra spaning.
Vad sa du?
Otroligt bra spaning, att det är så här, alla de andra fingrarna finns i någon form av liksom användningsområde för, men mitt vet, långfingret, det enda användningsområdet.
Det är fuck you finger. Nej men, och nu har han då fått böter från förbundet då för bilderna på Instagram. Detta eftersom att bilderna var stötande och förnedrande. Jag känner så här, vem fan var det här förnedrande för egentligen? Det var väl spelarna som tvingades sova på fucking flygplatsgolvet när de skulle åka på landskamp, eller?
Nej men jag, ja absolut. Det är just, jag tycker det här är också superkul. Det är ju såklart superrätt att han gör det. Och jättekonstigt att de böter, eller jag förstår ju varför de böter honom, för att de framstår i dåliga dagar, men Är du den storstjärnan i ett lag, då han kan ju kosta på sig att göra det här för att försöka få till någonting bättre. Och det är ju superbra att han gör det. Ja. Jag tycker jag uppskattar det väldigt mycket.
Gambias fotbollförbund, ska vi säga, fick också böter på grund av behandlingen av Gabons landslag. Jag älskar också hur man säger fotbollförbund trots att det heter fotbollsförbund, bara för att Svenska fotbollförbundet har valt att heta Svenska fotbollförbundet. Det är en sån grej som jag stör mig på i min vardag. Pling.
Det var inget mer. Ska vi gå på matchen omgång och snacka om några matcher?
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Matchgenomgång.
Ja, eftersom att vi spelar nu in på torsdag och matcherna var i helgen, så känns det ju lite som att det är bättre att prata om de matcherna som kommer. typ Manchester derbyt än att prata om det där låtsas derbyt i London som var i söndags och som var ganska tråkigt att kolla på. Eller?
Ja, håller med.
Det låter bra.
Mm, mycket bra. Men då, det kan vi ju göra. Det är ju såklart ett super... Det är ett superintressant Manchester derby. Lagen ligger ju liksom verkligen... Det är väl en poäng mellan United och City. Där United då kommer från att ha missat eller åkt ur Champions League efter att ja, rent sagt blivit totalt utspelade i första halvlek. Sen varit otroligt nära att vända det. Men det vore ju såklart superviktigt för United att ta en seger här. Tror du att ni gör det, Jennifer?
Ja, men jag är ändå optimistisk. Det brukar ju vanligtvis vara så att de gör någonting riktigt dåligt och sen så överraskar de med något riktigt bra. Så om man ska liksom följa hur det har varit den senaste tiden så borde de ju faktiskt vinna.
Exakt så är det ju. Det här är ju det, är ju det enda man har tänkt på sen den här rövmatchen mot Leipzig som man gör. Det är det enda man har tänkt på att så här, nu vinner de fan derbyt i helgen så Ole sitter säkert i ett par veckor till. För det är så han jobbar.
Ja, exakt så.
Det är utstuderat inför säsongen att han väljer ut vilka matcher han ska vinna så de får kvar så länge som möjligt.
Jag gillar exakt. Living on the edge.
Exakt. Nej, men jag tänkte på det faktiskt för att jag har sett noterat på många olika så här, engelska sajter och sådär och engelska pandis och sånt som har varit ute och snackat inför den här matchen nu att det är så otroligt mycket det här är Ole Gunnars sista chans, men alltså hur många sista chanser har han haft? Det känns ju som att han alltid är liksom, som sagt, jag tror vi har sagt det förut, så här, en match ifrån att få sparken och sen får han det aldrig.
Det verkar väl vara två lag nu som kommer in också ganska väl förberedda. Så City var helt utan skador. Och får vi rätta mig om jag har fel. Men Manchester United står väl också ganska stabilt ut på den fronten. Men båda kommer från matcher i veckan. Vad förväntar vi oss av matchbild? Det blir väl superförväntat att Manchester City har typ 80% bollinnehav och United kontrar in två mål, eller?
Ja, men så blir det nog. Troligtvis så kommer väl de spela, jag vet inte om de spelar med fembackslinjen nu igen, men det är ju den enda chansen de har att vinna skulle jag säga.
Vem blir matchavgörande? Är det Rashford som kontrar?
Ja, det blir det. Eller så blir det Greenwood.
Han var faktiskt väldigt spännande ut mot Leipzig måste jag säga. Det är sällan man ser folk göra snurrfinter nu för tiden. Han gjorde typ tre stycken, och vilket jag uppskattar väldigt mycket. Vilket också är negativt eftersom jag ogillar honom av princip. Men jag uppskattar det. Ja.
Om vi får ge och ta lite idag.
Man säger, Sophie's choice. Jag kan inte välja liksom.
Men det känns ju också som att den här tiden, den här närmsta tiden nu, jag tyckte man så här, det är också så här typiskt Pogba på något vis, att han kommer in mot Leipzig och liksom direkt är med och bara så här, ja, men efter att den första reduceringen kom så får han liksom med lite hjälp och så där in en boll till och sen är han nära på att liksom provocera fram ett självmål. Det känns ju som att så här, det känns ju kanske inte som att han är särskilt nära en startplats i dagsläget, men komma in lär han väl kanske göra, och gör han det så känns det också som att han skulle kunna spraka till just nu bara för att det stormar som värst igen.
Ja, gjorde han inte det för något år sedan eller någon säsong sedan, kom in och vände, var det mot City? När de vände till 3-2.
Just det. Han nickade i något mål, va?
Ja, jag får
mig. Ja, så kan det nog vara, jag har så jävla dåligt minne så där kommer inte jag ihåg.
Ja, nej men det är ju konstigt att han nu i två matcher i rad har kommit in och varit så bra och är verkligen när det blir matchavgörande dagen efter den här intervjun som Raiola gör. Ja, det är verkligen stormar som värst. Och det känns ju nästan som att det är skrivet i stjärnorna att det är Pogba som kommer in och vänder efter att City har gjort ett tidigt 1-0-mål efter en straff av Raheem Sterling.
Men det man ska säga om City också, det är ju faktiskt, för vi pratade inte om dem förra veckan tror jag inte någonting knappt, och nu har vi inte spelat in förrän nu den här veckan, men det som är med City nu, det är väl två omgångar i rad som man känner att så här, nu känner man igen City. Alltså att det bara har varit någon slags startsträcka för dem till att faktiskt komma upp i den nivån som alla vet att de har i sig. Så att jag är superspänd på att se hur liksom City tar sig an en sån här match nu när de är i mer sin egen form, eller vad man ska kalla det, än vad de har varit tidigare under säsongen.
Ja, City har ju verkligen kommit igång och är ju, det är väl ligans kanske starkaste trupp vi har.
Liksom. Ja.
Är det någon förutom Bruno i United som skulle ta en plats i City?
Nej, inte i dagsläget tror jag inte. Jag försöker tänka, men nej. Mm.
Inte Rashford heller. Framför Jesus, om han startar.
Ja.
Jo, Rashford kanske. Det tror jag nog.
Men annars, det säger ju ändå en ganska stor, säger en del om skillnaden på trupperna. Eller är det egentligen så att United känns så dåliga för att de har Ole som tränare, att de, hade det varit Guardiola som hade haft Uniteds trupp, hade United då varit favoriter mot City liksom?
Alltså, det vet jag inte, men alltså, jag tycker också, precis som Jennifer har varit inne på tidigare under avsnittet också, att så här, United har rätt mycket bra fotbollsspelare. Sen kanske de inte har den mest väl sammansatta truppen, och det kanske inte är så superbalanserat på alla håll, men det finns ju väldigt mycket kvalitet i många av fotbollsspelarna. Så att egentligen handlar det väl inte liksom, truppen är ju inte tillräckligt bra. Den behöver bli bättre och den behöver bli bredare, och de behöver ha en bättre tränare. Men det finns ändå spelare som är väldigt bra i det här United.
Ja, det, jag håller på att försöka googla fram om det kommer vara publik på derbyt eller inte. Jag vet faktiskt inte. Det kommer väl inte vara det, va? Vet ni det?
Nej, är inte Manchester en av de städerna som inte får ta in publik?
Det är vad jag har hört lite grann, eftersom vi ska dit nästa vecka.
Ja, just det. Hur, men Jennifer, du är ändå som, jag får ändå säga att du är marginellt bättre på fotboll än vad jag och Therese någonsin har varit. Men hur mycket skulle du säga att det betyder att få in publik? För nu har ju många andra lag i Premier League kommer ju få in det. Och nu får man inte, hade det varit liksom, hade det kunnat varit väga över till i en match som står och väger liksom i ett derby, om hemmalaget får ha publik eller inte? Hur viktigt kan det vara?
Jo, men jag tror ändå att det ger, det är svårt att säga, men jag tror det ger den här lilla extra, alltså viljan. Man kämpar ju alltid för sig själv och för laget, men liksom att du kämpar även för fansen som är där, och man blir liksom, om du är trött och du hör folk skrika, att du får den här lilla extra boosten liksom. Så jag tror ändå, alltså det gör ju liksom inte hela skillnaden, men om det är någonting som står och väger, så tror jag att det kan göra skillnad.
Mm, nu är det ju, nu är United som hemma och blir då liksom det laget som, för nästa gång de möts, så är det ju, kommer det troligtvis finnas fans. Nu har ju för sig inte sitter så många fans, så det kanske inte gör någon skillnad, men för Uniteds del så hade det ju verkligen kunnat vara skillnad om de hade fått ta in, ja men, hemma supportrar i det här mötet med City. Och det måste man ju ändå säga, jag som såg Liverpool i helgen mot Wolves, det var ju en jäkla skillnad, åtminstone att kolla på en match där det är fans eller inte, och det kändes som att spelarna verkligen kände det också, för de var ju jävligt bra.
Ja, men och just det här, det vet jag att jag har pratat med flera spelare i herrallsvenskan under den här säsongen, framförallt då i Stockholmsklubbarna, som ju har rätt mycket supportrar i vanliga fall, och som dessutom pratat då hur det har varit att spela derbyn när det brukar vara liksom fullsatt på Friends och Tele2. Och just det här, det är flera spelare som har sagt det, att det går typ inte att förklara hur det känns att gå ut till en så viktig match som betyder så mycket, med liksom prestige och sådär, och så vet man att här brukar det kunna vara 20-30 000 på läktaren, men det är helt stendött. Och de har liksom förklarat det så att det är svårt att det är svårt att se publiken framför sig när den inte är där. Det är svårt att, så här, man vet att det finns människor som bryr sig extremt mycket om hur den här matchen ska gå, men det går inte att se det framför sig ändå. Det är liksom helt omöjligt. Så att när man kommer ut till ett derby, så är det bara som att spela vilken match som helst. Och när man går in i liksom tunneln efter att man har torskat, så är det så här, ja, vi förlorade, det är skittråkigt. Men man har inte de här 30 000 som skriker att man är sämst i hela världen. Alltså så här, det blir liksom inte samma känslor överhuvudtaget. Så att, precis som du är inne på, Pontus, så tror jag också att att det hade kunnat göra stor skillnad för United just när de är hemma också, ifall de hade kunnat ta in publik. Och det är ju bara, det är ju fler lag som kommer att liksom drabbas av det, eller vad man ska säga, under den här säsongen, om det nu blir så att man kan ta in allt mer publik vad det lider under våren. Planen är väl det i alla fall, att man får bortamatcher där man vet att så här, ja, den här hemmamatchen hade vi kanske kunnat vunnit, eller i alla fall fått med oss ett resultat liksom, ifall vi bara hade haft vår publik på plats. Och nu har de sin publik och de är dessutom bättre än oss. Så att det kommer ju bli ganska konstigt under den här säsongen.
Om jag säger att det finns två scenarier nu inför den här matchen. Att antingen så vinner United med typ 3-2, vinner de ju alltid med. Men typ 3-2 då, efter att ha legat under med 2-0 mot City. Pogba kommer in, Rashford kontrar in 2 mål och så vidare. Då är det andra scenariot att det blir typ 6-0 till Manchester City. Hur rädd är du för det, Elfer?
Nej men det är... det här kommer jag ju eventuellt fatta upp. Men jag tror inte det kommer bli så. Alltså...
Det kommer fatta upp.
Ja, vi får väl se. Men... Det kommer bli tufft för dem att vinna, såklart. Men jag tror inte att det kommer rinna iväg så mycket. Så jag tror på 3-2 till United.
Mm, ja, det gör fan jag också.
Ja, bra.
Ska vi ta Chelsea-Everton då? Som också är den andra stormatchen i helgen. Det är ju... Nu kommer vi komma in i en period med otroligt hårt matchande. Många lag kommer att spela typ så här 300 matcher inom loppet av 2 veckor. Vilket ju, det måste jag fråga dig igen, för hur jobbigt är det att ha liksom, skulle du, alltså att ha, säg att man har 3 matcher inom loppet av en av 7 dagars period, hur jobbigt är det?
Nej men det är ganska tufft, framförallt att kunna ladda om och fokusera om på nya matcher. Men när vi hade det, när vi spelade många matcher ett tag, så var det på ett sätt också väldigt roligt, för att det var hela tiden liksom, du hade inte tid att grubbla över förra matchen, utan det var hela tiden en ny match om några dagar. Så det var tufft, men att göra det under en kort period var faktiskt ganska roligt. Annars spelar vi ju bara en gång i veckan. Vi har ju inte lika många matcher som de har i Premier League.
Nej, hur nära är man liksom, hur nära är man en skada där under de perioderna när man, alltså är det så att man hela tiden ligger på gränsen att få dra en baksida eller?
Alltså för egen del så har det varit så lite det senaste tiden nu efter en lång säsong. Men just under den perioden där så var jag ganska fräsch. Men vi hade några muskelskador i laget som jag inte vet om vi hade haft annars. Det var lite mer än vanligt faktiskt.
Mm. Ja, men jag kan, ja, det måste ju vara otroligt tufft. Framförallt när man har haft en hel säsong och sen komma in i det har ju knappt funnits någon försäsong för nu för med lagen som går in i december perioden där ja, det kommer ju att bli ett otroligt matchande. Vi förutsätter nästan att man kommer få se super mycket, alltså minst 2 men baksida lår per match typ. Man bävar ju verkligen, och som blir på supporter, om man har haft 383 skador redan, så känns det som att det här kan bli domedagen typ. Men om vi ska ta Chelsea-Everton då lite snabbt. Eller är det ens rimligt? Nej, vi gör så här, vi skiter i att prata om den här matchen. För att Everton är så fruktansvärt dåliga nu. Det är helt irrelevant lag.
Jag vill bara fråga en sak som handlar om Chelsea.
Ja,
jag vill fråga Jennifer vart hon står någonstans. Nu har ju Timo Werner gjort typ, vad har han gjort, 4 Premier League-mål och sånt där. Är du på min sida? Gör han närmare 23 mål? Eller gör han närmare, vad var det, Petters 12 eller 13 mål den här 13. Säsongen?
Alltså, med tanke på att han missade målet från 5 centimeter så får det nog bli Petters sida.
Alltså, jag har så ont i hela kroppen över att jag stod på mig så jävla hårt med hans jävla... Jo, men det är inte omöjligt att han gör 23. Men jag tror, han dundrar in ett par hattrick här under december, det räknar jag med. Han drar, liksom alla drar baksidan, det är bara han som kan spela. Han står bara och måttar liksom skott på när han är helt ensam med några juniorer. Ja, men det kommer gå. Det blir 23 mål ändå. Men okej, jag ville bara veta vart du stod.
Och det är ungefär så långt vi kommer här, för nu har vi faktiskt spelat in ganska länge. Så jag tänker att vi ska avrunda. Så de som verkligen vill höra om Chelsea Everton, ja, de, jag vet inte, det går någon annanstans till att säga.
Vi kanske eventuellt nästan kan lova att vi pratar mer Vi ska aldrig lova någonting i den här podden, just därför kommer vi göra det, att vi pratar mer Chelsea nästa vecka.
Ja, det är faktiskt planen. Everton kommer vi såklart aldrig prata om, för att det är världens sämsta lag genom alla tider, efter Manchester United. Men om de inte blir bra igen, då kanske vi pratar om dem. Men vi får väl tacka för oss helt enkelt, och som vanligt be om ursäkt.
Ja, det gör vi verkligen.
Och vi vill verkligen, verkligen tacka Jennifer för att du ville vara med. Det har varit superkul, tycker jag personligen. Och jag hoppas att du tyckte det var kul.
Ja, till själva.
Var med i framtiden igen. Att vi inte har skrämt bort dig.
Ja, det får vi se. Nej, jag ska bara.
Ja. Då säger vi så att det här var allt från den här veckans King Rush. Vi hörs igen nästa vecka förhoppningsvis. Ta hand om er och trevlig helg.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.